Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här är podden Vad skrattar du åt med mig, My Gunnarsdotter.
Och mig, Erik Broström. Podden går ut på att vi pratar humor med komiker och andra humorintresserade personer. Ifall man vill följa oss på sociala medier så heter jag Impro Erik på Instagram och My heter My Gunnarsdotter.
Man kan också följa oss båda, Presens Impro heter vi där. I en tid som denna i kris så är det mer än någonsin värt att få lite publicitet i form av följare, av stöttning i sociala medier, gärna rata podden och så vidare.
Ja, och vill man stötta oss på flera sätt, för det är ju hårda tider som sagt och man kanske vill ge ett bidrag eller stötta oss ekonomiskt, då kan man gå in på presensimpro.se och så får man ganska snabbt info på hur man kan göra det. Dels att man kan ge en donation eller att man kan bli Patreon och då får man också tillgång till massa material man inte får tillgång till annars som vi erbjuder. En humorpodd som heter Podd Silly där vi riffar sketcher och annat, kanske filmat material och sånt som kommer framöver. Så gå in där och ta en titt.
Jag tycker också att man kan kolla in kurserna då. Vi har inga rullande kurser förutom en och det är en kurs på distans som Erik håller. Det är en sketchkurs och Erik ger dig bra verktyg i hur du bygger upp en sketch.
Ja, tackar för den komplimangen. Och vill man, ja, det finns fortfarande platser kvar, så gå in och boka. Man måste göra någonting för att liva upp sitt liv i de här tiderna. Det är hårda tider. Vad gjorde du för helgen till exempel?
För att det är hårda tider.
Ja, vad gjorde du för att pigga upp dig själv?
Ja, jag kan ge det som ett tips. Ja. Om man vill pigga upp sig själv så kan man ta in på ett hotell. Jag var på Story Hotel, vilket jag verkligen rekommenderar. Det var så himla mysigt att bara hänga på ett hotellrum och få room service. Och, ja, så det är mitt tips. Ta in på ett schysst hotell, förslagsvis Story då.
I det här avsnittet så pratade vi med Magnus Betnér om hans syn på humor, vad som har inspirerat honom och såklart lite hur branschen ser ut nu och vad man kan göra och vad han gör.
Vi frågade Magnus:
vad skrattar du åt?
Let's go.
Let's go.
Oh, did you
want to?
Sorry, I'll let you.
Next time. I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever, and the only prescription is more cowbell.
Oh my God.
Du ser ju själv hur jävla glad jag är.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Jag skrattar åt allt som är tänkt att vara kul, tror jag. Utom Seinfeld och vänner.
Ja, du gillar inte Seinfeld och vänner?
Nej, framförallt inte Seinfeld.
Varför inte? Nej, det är så intressant.
Jag tycker det är så jävla dåligt. Alltså.
Varför?
Jag vet inte vad det är. Men jag tyckte det när det kom också. Jag fattade liksom aldrig varför folk tyckte det var så fruktansvärt bra. Och sen på senare år så har jag försökt med Larry Davids
Curb Your Enthusiasm.
Ja, exakt. Och jag tycker den är liksom ännu sämre. Det är någonting med honom, tror jag, som gör att det klickar inte liksom. Och alla är så här, du måste kolla på det här, det är precis din stil.
Men, nej,
inte ett dugg alltså. Kolla hellre på Alla älskar Raymond än på det där.
Åh, jädrar. Men om vi hårdrar ännu mer, 2,5 män eller vänner, vad...
Allt går före vänner också, så det är också riktigt
dåligt. Är det så?
Ja,
det... Vad är det med vänner då?
Jag vet inte vad det är. Alltså, jag tycker det är svårt att sätta fingret på. Men just sån här humor som bara ska vara lättsmält och så här, den är, ibland blir det bara trams och fåneri liksom. Och jag tycker att vänner är det. Det funkar inte för mig bara. Men jag kan ju, där, jag kan ju se liksom baksmällan två och tycka att det är kul. Mer i så fall. Så att det är inte att jag är liksom någon humorsnobb på något vis. Det är bara att just de där två största humorserierna i hela världen råkar vara de som jag inte tycker om överhuvudtaget. Men annars så gillar jag väl ganska mycket humor, även om jag inte kollar så mycket längre. Men jag gillar till exempel South Park, tycker jag är bra. Simpsons är jättebra, framförallt första 10 åren.
Vi hade ett avsnitt med Kim W. Andersson om just animerad sitcoms.
Det finns jättemycket som är jättebra där. Däremot sitcoms, alltså moderna sitcoms, har jag typ inte sett någonting.
Är det utan publik sitcoms då, eller menar du?
Nej, men jag tänker liksom allt som kom efter att jag flyttade hemifrån. När man slutade kolla på TV liksom, hemma, för att man inte hade något annat att göra på eftermiddagarna. Så jag har inte sett nästan någonting efter typ 98, 99. Det är liksom inte...
Vad tittar du på när du bodde hemma då?
Ja, men då var det ju allt det som gick på TV. Det var ju så här Who's the Boss och Frasier och Cheers, alla de där gamla sitcom-serierna liksom.
Var Fresh Prince där också i mixen eller?
Ja då, det kollade man ju på, men det var ju fortfarande, jag är ju så gammal, så det var ju så att man såg allt som gick.
Ja.
Fortfarande.
Ja. Nej, om det var på TV så var det man kollade på liksom. Ja.
Tittade du på stand-up?
Nej, det fanns ju typ inte när jag växte upp. Alltså Det man kunde se det var ju Eddie Murphys två stora shower som han gjorde, Delirious och Raw, som någon kompis alltid hade på VHS som han lånade runt. Så de har jag väl sett 200 gånger. Men det var ju långt innan jag själv var intresserad av stand-up. Och sen när jag började jobba med stand-up, då var det, det fanns en skivavdelning på en butik som inte finns längre, som heter Pub. De hade en stor film, ett film, en filmavdelning där det fanns en kille som jobbade som var stand-up-fan liksom. Så han tog in lite VHS-er då också. Men det fanns liksom ingenting. Det är ju så svårt att tänka sig. Det var, man kunde få tag på då Issards show fanns på VHS, och sen fanns det några inspelade svenska komiker från typ Egmont eller något sånt där, som hade spelat in Lenny Norman och Babben och några till. Och det var liksom det som fanns. Sen, det gick inte att få tag på dem mer. Så jag tror första jag liksom kom i kontakt med riktigt bra amerikansk stand-up, det var när jag åkte till New York och köpte massa CD-skivor. På måfå liksom. Hade inte hört talas om de gubbarna då liksom.
Men det låter nästan som att du började med stand-up innan du upptäckte stand-up.
Ja, alltså vi som började med stand-up när jag började kunde ju ingenting om stand-up. Alltså man hade ingen koll. Det man hade sett var ju bara svenska komiker som mestadels körde snodda amerikanska skämt. Men det visste
var
man ju inte heller.
På den tiden?
Jag började ju då liksom. Vi jobbade ju inte så, vi som började när jag började. Utan vi skrev ju våra egna grejer. Och det gjorde väl de också då. Men de hade ju liksom inte börjat så.
Men vilka är de? Men det är ju inte den första som...
Nej, men alla gjorde ju det då. Alltså det var väl inget... Det är väl ingen hemlighet. Jag tror liksom alla de som var stora utom Wahlbeck, kan man väl säga, hade väl ganska gott om översatt.
Men vågar man säga namn?
Lenny Norman, Janne Bylund, Adde Malmberg, tror jag, Oredsson, jag tror alla liksom. För att det var så det var. Det var, inget, det var ju också en kultur som var... Hela kulturlivet var ju översatt. Alltså, man kollar på de stora musikartisterna, de har ju typ inte skrivit en egen låt. Det är ju bara översatta liksom, hela 60-talet är ju bara amerikanska och brittiska poplåtar.
Vet du att den här Sommarreggae, den finns en cover på
ja, jag tror det originalet var sommarreggae.
Ja, men det behöver inte tala högt om.
Jag ville det nu, ja. Det är du som redigerar det här, men...
Ja, jag behåller det, jag bjuder på den. Men för, ja, men det var inget konstigt. Magnus och Brasse gjorde ju också jättemycket sånt, att de bara drog rakt av liksom.
Och de köpte ju också i och för sig ganska mycket material. De åkte över och köpte liksom sådana Monty Python grejer som de inte ville sända och sånt.
Sitcoms var ju också så att man beställde in hela manus och bara skrev om dem, så en engels tålamod och någon
en fyra för tre,
ja, det är bara så här rippat rakt av.
Och det är väl egentligen, det är ju fortfarande så i ganska stor utsträckning. Det är ju väldigt få svenska originalidéer som går på TV. Det mesta är ju importerat någonstans ifrån.
Ja, men jag har också hört att det finns ett program, alltså så här, vad heter de, programskapar liksom den idén, sprutan som finns på produktionsbolag, men ändå, de egentligen köper de bara in koncept liksom. Så att de ska sitta där och programutvecklare. Men de utvecklar ju oftast ingenting, för att det finns ingen som tar den risken liksom.
Min syrra berättade när hon satt på Stockholms Köpenhamn och så satt de så här, och så viktiga ut vid sånt här spegelrum, eller inte spegel utan fönster, som så man bara såg dem, satt och diskuterade. Så var det en snubbe som gick ut och bara så här: alltså jag har värsta idén, så här, Baking Bad, hjälp mig, Baking Bad, visst har jag något här, visst kommer han att handla om det. Jag bara, oh my god.
Har du något?
Fan, du känner dig viktig.
Jag kan vinna ordvits SM om du har tur.
Nu finns det Flirty Dancing, jag har sett. Det känns som att det är han som har kommit på.
Säkert.
Jag vet inte om det är svenskt. Men,
men vart, hur kom det sig att du kom in på humor och stand-up? Vad gjorde du innan? Och
jag höll på med massa annan underhållning då. Sånt gycklar.
Just det.
Åt det hållet.
Jonglör, va?
Allt möjligt, höll på med trolleri och eldslukning och enhjulingar och massa grejer. Jobbade i en butik som sålde såna cirkusgrejer och jobbade som instruktör och sådär.
Så då, som instruktör på den butiken? Lärde folk först, började du i butiken och sen fick du lära dig?
Nej, jag kunde väl ganska mycket då när jag började. Sen tränade jag ju i ganska många år, var väl typ det enda jag gjorde. Tränade på olika cirkusgrejer.
Så
det var ganska många år som jag höll på med det.
Vart kom det intresset ifrån?
Det har jag ingen aning om, det bara dök upp en dag, tror jag.
Det där ser kul
ut. Det där ska jag lära mig. Och så gjorde jag det. Så det var, men det är väl så det är med allting jag har gjort, att jag är ganska självlärd, för att det fanns inget utbud när vi var unga ju. Alltså man hade ju ingen aning om hur världen funkade och vad som fanns på engelsk och amerikansk TV och så där. Man fick ju se. Vi hade ju liksom fönster mot TV-världen, det säger ju en hel del.
Ja, vi pratade lite om det programmet med Sonneby när vi tittade på allt 70-80-tals liksom som fanns. Det är ju roligt att titta på nu, men det är roligt att det var det man tittade på, att någon på TV berättade vad som fanns på TV.
I andra länder där de hade riktigt TV. Ja. Nej, men så det är ju väldigt svårt att tänka sig hur det var liksom. Och när jag började med stand-up jämfört med de som börjar idag, de har ju redan full koll. De har ju sett liksom alla talkshows är ju ståuppare med, och för all del programledarna är ju ståuppare, de flesta också. Liksom, det går stand-up special, finns ju hundratals stand-up specials på alla streamingtjänster. Det fanns ju inte när jag började. Det fanns ingenting.
Nej.
Så att det man såg, det var de svenska som var headliners liksom. Det var de man såg, och så var det, fanns ju inga rookieklubbar heller, så det var ju en helt annan scen också. Det var ju, man åkte som support åt någon av de stora namnen, och då var det man själv och den. Och sen var det inga fler.
Men var det lite så att när du började med det, att det var lite mer så här, för jag tänker många som går upp och börjar med stand-up tidigt i deras liksom utveckling, så är de väldigt färgade av deras idol eller liksom den som den de ser upp till. Och nu har alla kan ha sin favorit, och det finns väldigt många liksom, det finns mycket liksom att ta in och bli inspirerad av. Var det lite mer så här originella röster när du började, och ser man mer mimics nu när det finns så mycket?
Nej, jag tror att det är tvärtom faktiskt. Eller åtminstone att det är betydligt bredare nu och spretigare. Då var det ju bara, har ni tänkt på vad tjejer gillar att handla mycket. Det var ju bara sånt när jag började liksom. Förutom Wahlbeck då. Och honom kunde ju ingen imitera, så att det var väl han som stack ut liksom.
Det undrade du honom, tyckte du här?
Han är ju en av de bästa i världen, men det var ju länge sedan han var bra nu. Men, okay. men då när han var som bäst, det var ju, det är ju helt otroligt bra. Så.
Vad var det du såg upp till?
Ja, men jag gillar ju hans, framförallt att han bara sa precis vad fan som helst. För det var ju ingen annan som gjorde det. Det var ju väldigt städat när jag började med stand-up. Alltså de tyckte ju att jag var galen.
Liksom. Just det.
Och jag var ju oerhört mycket snällare än vad han är. Och mer städad liksom. Så det var det jag gillade. Men honom gick jag och såg flera gånger innan jag började med stand-up själv. Så det var, han var väl en av de få som jag hade sett liksom, innan jag själv började köra.
Han har man ju hört många historier om.
Ja, det finns ett gäng.
Ja, det senaste jag hörde som jag tyckte lät så bisarrt var att han hade stått ut och snackat med någon rookie på Norra Brunn innan han skulle gå upp. Rookien skulle köra innan det var första gången han skulle köra på Norra Brunn. Och så sa han, vad ska du köra? Och så berättade han så här, skämtet. Och så körde han det.
Ja, men det, ja, det har jag också, det har jag också hört. Det är nog sant.
Och det låter ju nästan inte som att det är så här, åh, vilket bra skämt jag ska testa, utan det är nästan bara för att så här, nu ska jag sätta dit.
Ja, det är bara för att vara taskig. Men han är ju, han är ju taskig. Han är en riktig liten gris, Wahlbeck. Men det hindrar ju inte att han också är ett geni. Eller han var det i alla fall innan han blev bara galen. Men... Nej, jag har haft stor respekt för honom, framförallt i början.
Bästa i världen.
Ja, en av dem i alla fall. Mm. Alltså, av alla jag har sett så är det inte många som smäller honom på fingrarna. Alltså. Nu är det ju det, för nu har han inte varit bra på 10 år.
Men nej, han
kan ju fortfarande när han vill, har jag hört. Jag har inte sett honom på länge, men man hör då och då så här, det var magiskt ikväll.
Okay.
En på 100 liksom.
Kan han vara en av de här som man kallar för en komikers komiker? För jag kan tänka mig att han hade ganska ojämna sets i och med att han sa vad han tyckte och tänkte.
Fast han hade ju inte det då. Alltså, var det på liksom, 90-talet så var det ju liksom, ja, det var ju världsklass varenda gång. Sen började det väl dala när liksom stand-upen dalade också. Eller den var ju redan jätteute när jag började, så var det ju liksom stendött att hålla på med stand-up. Och sen när de delade upp stand-upen, han som drev stand-upen på Norra Brunn, Bertil Goldberg, var en av de som grundade Suck. Mm-hmm. Och han drog ifrån Norra Brunn för att börja köra stand-up på Berns. För han hade någon idé om att det skulle tas till finare salonger och liksom sådär. Och då delades det ju upp i två läger. Så Peppe, som alltid har haft Norra Brunn, han började boka sina egna komiker där. Och då fanns ju inte publikunderlag liksom för det. Mm-hmm. Så det var ju tomt både på, eller Norra Brunn hade ju lite mer folk, men på Berns, och sen senare blev det en krog som hette Teatrix, tror jag den hette först, och sen bytte den namn till något annat, som låg precis vid Stureplan. Där var det ju liksom, man körde så här, det var jag, Glans och Järvheden, och så var det 30 pers i publiken liksom. Och där har jag sett Wahlbeck bomba ganska många gånger. Det var någon gång på Berns när Bertil fick stå och ge tillbaka pengarna till alla liksom. Så det var väl där någonstans det började dala, tror jag.
Vilken är din största bombning?
Jag har så många. Men det lär ju vara något utomlands. Så jag tror senast jag bombade riktigt stenhårt, det var när jag var i Birmingham för, kan det vara, 5 år sedan kanske.
Mm.
Det var riktigt brutalt.
Vad hände?
Men, nej, de gillar inte mig bara. Men det är ju så ibland.
Hur tidigt in i ditt sätt märkte du att det här kommer inte flyga?
Ja, men det brukar man ju märka ganska omgående om det är en sån publik. Ja. Som liksom, men det här var också någon sån här... De har ju tyvärr ganska mycket så här möhippor och svensexor. Och så, framförallt möhippor som går på stand-up.
Ja.
Och det är ju världens sämsta publik. Liksom. Ja. En massa fulla 30-åringar som tycker att de inte ska bli förolämpade.
Ja.
Vad gör ni här? Liksom?
Ja.
Så att, det var väl en sån kväll. Men det var nog senast som det var så där riktigt hårt.
Kör du mycket på engelska?
Inte längre, ingenting.
Nej.
Jag körde jättemycket. Jag körde mer på engelska än på svenska så där, mellan 2009 och 2012 ungefär.
Mm-hmm.
Men sen dess har jag inte. För att... Ja, varför då?
Nå en större publik?
Nej, utan för att utmana mig själv helt enkelt. Mm. Se till att inte bli rik och tjock. Utan åka runt och vara lite stressad och gå back. Det är bättre för konsten.
Just det.
När kände du att du hade ditt stand-up break?
Alltså jag började väl bli riktigt bra runt 2002, kanske. Då hade jag hållit på 4 år. 2003 kanske till och med.
Hur märktes det av? Fick du mer gig?
Alltså jag drog rätt mycket folk till klubbarna i samma veva som jag liksom började slå igenom hemma i stugorna. Det var ju parlamentet hade ju mycket med det att göra, men också Stockholm Live.
Alltså ni skulle sett så dålig stämning det var på min dotters dagis när jag hade varit med i parlamentet senast och snackat om julen. Herregud, har folk ingen humor? För då skulle jag snacka om julen, improvisera lite, börja snacka om deras Lucia-tåg. Bara själva idén att dra igång ett Lucia-tåg för tvååringar. De har ju precis lärt sig att gå liksom. Nej, då ska det vara Lucia-tåg. De ska sjunga falskt och stå och peta på varandra, de här eldrivna ljusen och liksom. Det är bara kalabalik över hela dagis. Och folk står och filmar det här. Det var det jag tyckte var så sjukt. Att jag sa det, vem ska de visa filmen för? Alltså vadå? Tänker om släkten efter Kalle Anka på julafton och liksom, ja kolla, våran dotter går ju på särskola. Ja, det är ett jävla drag på Lucia-tåget. Och det var så dålig stämning, folk bara, jaha, bett ner, så Lucia-tåget dög inte.
För att då kunde folk kolla på parlamentet och sen kunde de också se stand-up. Vilket ju på den tiden fortfarande var väldigt svårt. Liksom. Det fanns inte, jag hade ju inte ens en YouTube-kanal 2003.
Nej.
Det fanns väl inte ens 2003, eller om det kom då typ.
Och YouTube. När började du på parlamentet?
Det var också i den vevan där någonstans typ, ja. Jag tror att det var hösten 2003 som jag gjorde mitt första. Ah, men okay. Det är ju också så här, det känns i efterhand som att många tror att man gör parlamentet en gång och sen är man superkänd liksom. Mm. Och så funkar det inte. Det funkar inte ens så för Björn Gustafsson, som det nästan funkade så för.
Ja.
Men utan han gjorde sin supersuccé i parlamentet och Melodifestivalen, ja, och ytterligare något. Mm. Och sen var han liksom mega stor. Så det tog ju liksom ett tag även för honom.
Mm.
Och för mig tog det väl i princip, om jag säger att jag gjorde mitt första parlamentet 2003 och första Stockholm Live tror jag också var där någonstans i den vevan 2002-2003. Och min första stora teaterturné, den var ju 2006 tror jag.
Mm.
Så då har det ändå gått,
ja,
ett par år med den exponeringen liksom, innan det började verkligen. Ja. För det är också stor skillnad på att sälja ut klubbarna och att sälja ut en teater.
Ah. Men det kan tänka mig också, det är en gradvis ökning innan man verkligen tänker så här, där smäller det.
Mm.
Så att det är ju inte den här att man, när man väl har varit i ett program som parlamentet, så är det inte så att man kärvar på samma sätt i tre år och sen smäller det omedelbart, utan det måste ju varit en,
ja,
det slags
blir
eskalering.
Ju, ja,
liksom.
Så blir det ju. Ja. Men sen tror jag också att du måste ha någon plattform för att visa vad det är folk ska gå och se.
Just det.
För att det är ju ingen som går och tittar på någon som har varit med i parlamentet om de inte vet.
Nej, alltså, ska jag sitta själv och svara på frågor?
Ja, men det räcker inte så att bara vara liksom ett namn från, ja, från parlamentet, utan de måste också veta att du gör någonting som de,
ja,
kan tänkas gå och se liksom.
Ja.
Men sen var det ju också, det var ingen som gjorde teatrar och konserthus riktigt innan jag började med det heller. Gardell gör ju det, men han räknar jag inte. Och sen var det väl bara Lenny Norman och Claes Malmberg egentligen som hade gjort en sån konserthusturné. Mm. Så jag bestämde då att jag skulle göra det och starta ett produktionsbolag och, ja, liksom drev på den utvecklingen själv. Ja.
Okay.
Men det tog ju lång tid att bygga upp det också.
Mm, mm.
Men kör du parlamentet nu också?
Ja, så då och då. Okay. Jag höll uppe i 7 år.
Ja. Vi hade Henrik Hjelt här för några veckor sedan och, ja, vi ställde honom frågan ifall parlamentet har förändrats någonting, för han var ju med i första programmet,
mm,
och kör liksom, fortfarande. Jag tänkte fråga samma fråga till dig, ifall du har märkt av någonting från ditt perspektiv.
Nej.
Nej.
Tyvärr. Nej, men det är väl, nej, det är ju vad det är liksom.
Ja.
Det är väl samma. Samma program
för
som det alltid
på det
har
avsnittet
varit.
Ja,
ja, men jag började ju väldigt mycket senare än vad han gjorde i för sig. Ja. Så då kanske det redan var så, i den mån det var en förändring. Så, eller så kom den kanske med mig och några till. För det var ju också en stor skillnad innan jag började, och Glans tror jag började samtidigt. Då fanns det ju inga ståuppkomiker som fick vara med,
exakt,
i parlamentet. Och nu är det nästan varannan är ju liksom med stand-up bakgrund.
Nästan mer än varannan.
Ja. Men när jag började så var det ju inte så heller. Nej. Det var ju bara Babben och ingen mer.
Och sen, skådespelare och mindre.
Ja, för jag började ju då när Schiffert var programledare. En säsong tror jag.
Just
det,
bara.
Ja, det har
just
jag.
Och då där någonstans så blev det liksom ett program där ståuppkomiker kunde vara med. Men det var det ju inte innan det.
Nej.
Så att det är nog där då i så fall som den stora förändringen skedde. Men det var ju när jag började.
Parlamentet är väl svenskt? Det är väl inte
Ja, jag tror att det faktiskt är ett svenskt format.
Mm.
Men det finns ju massa
liknande panel.
Så jag vet inte vad som kom först. Men jag tror att det är ett svenskt format faktiskt.
Ja, men det var ju inflation i humorprogram som var panel som handlade om nyheter. Där, när så här, snacka om nyheter i parlamentet.
Ja, eller när sport, vad heter det? Kick-off, time-out.
Just det.
Ja, just det.
Det är samma.
Det är typ samma. Ja.
Det är samma produktionsbolag, samma människor som skriver, ja, samma allt.
Se sport istället för politik och så, ja, gömmer vi skämten där i.
Ja.
Men jag tänkte bara backa en snabbis, för att du hade den här, du jobbade i den här butiken med cirkusgrejer, du jonglerade, och sen den här övergången till stand-up. För jag sa att du var i New York och du fick lite mer så här, smaker liksom, komiker på CD-skivor och sånt sådär. Var det där någonstans du började liksom tänka att humor skulle vara en grej du...
Mm, det var det. Jag hade ju redan börjat med stand-up då.
Ja.
Men det var när jag köpte några skivor med Bill Hicks som är min stora förebild fortfarande.
Ja.
Eller en av väldigt få stora förebilder i alla fall.
Ja.
Så låg jag och lyssnade på det. Jag hade ingen aning om vem han var innan. Jag hade, nej, bara hört namnet. Ja. Så han var en i högen med CD-skivor liksom.
Ja.
Och så lyssnade på den. Han har ett album som heter Relentless. Och, ja, bara, wow.
I love my job and I love being here performing for you. And I love my job. It's the greatest job in the world for one very simple reason. And it's not the sharing of laughter and all that horse shit. It's the fact that I don't have a boss. Picture that if you will. And then envy me. Because every job I ever had with a boss, man, always harassed, you know. Hicks, how come you're not working? I go, there's nothing to do. Well, you pretend like you're working. Well, why don't you pretend I'm working?
Det är det här man ska göra. Ja. Det här är ju något helt annat. Och sen dess så försökte jag liksom jobba i den fåran av stand-up. Och då var jag väl ensam om det i Sverige i princip. Mm. Nu är det ju vanligt överallt. Liksom. Och, ja, utomlands har det ju alltid varit vanligt. Eller om man säger Storbritannien och USA så har det ju alltid varit vanligt.
Ja.
Men i Sverige, ja, Lenny Norman kan man väl säga ligger i den fåran. Mm. Men i övrigt inte särskilt mycket alls när jag började. Så att...
Jag kan se att, det är, att du är inspirerad av Bill Hicks.
Ja.
Just för att han också, det var inte bara humor, utan han hade också mycket politiska agendor, eller agendor, mm, ska jag säga. Men han,
jo, men och sen fanns det ganska mycket, eller det finns ganska mycket så här beröringspunkter med den religiösa uppväxten och alla sådana där, ja, grejer.
Mm.
Så det var jag väldigt inspirerad av när jag började lyssna på honom. Men jag tycker fortfarande att hans grejer är bland det bästa som har gjorts. Alltså.
Mm.
Nu ska jag säga ärligt att jag kollar inte så mycket stand-up sen några år tillbaks, för att jag tycker inte att det är så kul. Jag tycker bara att det känns som att jag sitter och jobbar.
Mm. Ja, just det.
Men i början när jag började köra, då kollade jag ju på allt.
Mm.
Alltså allt som gick att få tag på.
Mm.
Så det var ju bara sluka så mycket det gick då. Och det var ju ingen som kom i närheten av Hicks på den tiden. Nu är det väl Stanhope som är ännu bättre, och sen finns det väl några britter som ingen har hört talas om, som jag tycker är jävligt bra. Och en norsk komiker som är en kompis till mig som heter Dag Sørås, som också är fantastisk.
Dag
Sørås.
Sørås, får kolla upp.
Men då på den tiden så, ja, det fanns ju liksom inte så mycket att se. Men det som fanns, det varvade man ju gång efter gång efter gång efter gång. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har sett Isards första 5-6 specials.
Ja, just det.
Jag har sett hur många gånger som helst.
Ja.
Mm. Sett honom live... två eller tre gånger har jag betalat för att gå och se honom.
Vilka har du sett?
Circle och heter den Sexy, va?
Ah,
som kom
det
efter. Och sen den som var innan Circle, som jag inte kommer ihåg vad den heter. Inte Dress to Kill, det var den som var innan den.
Vad fan heter den?
Glorious.
Siege of Troy began. The great warriors were there. Agamemnon, famous warrior. Ajax, famous toilet cleaner. And Achilles, immortal man, immortal body, except he had an Achilles heel. What an irony. What do you mean? I'm called Achilles, Mum, and I have an Achilles heel as well. I'll be a laughing stock. Oh, bloody hell.
Han är ju fortfarande magiskt bra.
Ja, jag har inte sett honom på jättelänge, men han har inte kört så mycket på länge, eller?
Jo, men jag tror det. Vi giggade ihop i, när var det då? Det är inte så länge sedan. 3-4 år sedan kanske.
Var det på Friends att det var något så här...
Nej, Globen tror jag det var.
Ah, Globen,
han var på Friends... Jag tror han var på Friends ett halvår innan eller något sånt.
Okay,
och sen gjorde vi den där grejen på Skandinavium och Globen.
Ja.
Men nu ska han väl satsa på politiken och springa maraton mest.
Ja, men han är ju lite av och på med politiken sådär. Och maran-grejen vet jag inte om han fortsätter köra. Men,
Vi hade Kristoffer Appelqvist här och prata om honom. Eller,
ja.
Här för mig att vi kollade upp det.
Ja, ja, det är inte omöjligt. Men sen har han ju, jag har samma manager som han har i England.
Aha.
Och då berättar om att han hade hört av sig en dag och bara, vi måste boka lite gig på spanska. Ja, men vadå, du kan ju inte spanska liksom. Nej, men jag håller på att lära mig nu. Så, att, så han är ju lite sådär, ja, rastlös liksom.
Ja, men det är också en sån grej att utmana sig själv, ja, känns det som. Att jag ska göra på, i Frankrike där inte stand-up finns för tillfället liksom. Ja.
Men känner du att du har haft hjälp av din gycklartid i din stand-up?
Nej. För... nej men alltså det ger ju, nej men det ger väl scenvana liksom. Mm. Och det är ju aldrig fel.
Och jag kan
men...
tänka mig att det också är disciplin. Att som det finns ju väldigt många trollkarlar i humorbranschen. Mm. Och att vara trollkar och att även att lära sig jonglera, lära sig, ja men, och att klara av och göra allt som köra enhjuling och sånt, det har ju med disciplin att göra.
Mm. Jo, så
och
är det.
Stand up kräver ju väldigt mycket disciplin.
Ja, mm, ja, men jag har tänkt på det också. Trollkarlar och sådana, de blir bra, de på stand-up för att bra, de gör, ja, arbetet liksom.
Mm. Men de har väl en lite annan approach, de flesta, än vad jag har. Det är mycket mer sådana Excel-arks-komiker. De som kommer ifrån trolleriet.
Exakt.
Det är mycket så här, vad är det perfekta ordet här?
Ja, just det.
Och jag är inte alls noga liksom. Nej. Jag jobbar ju stenhårt, men jag är inte så noga med själva stand-upen. För att jag tycker att det är en av de charmiga grejerna med stand-up är att det inte är så perfekt. Alltså, jag tycker att det är roligare att se någon som är lite oborstad än att se när allt är perfekt. Liksom.
Sen, hur jobbar du då?
Jag skriver ju ingenting alls egentligen. Utan jag bara har en massa idéer i mitt huvud. Och sen,
som Eddie Izzard.
Ja, jag vet inte om han skriver.
Han skriver
inget. Nej. Så går jag bara upp på en klubb och börjar snacka och så funkar en del grejer och en del funkar inte och sen bygger jag vidare på det nästa dag. Så att för mig är det väldigt viktigt att jobba mycket när jag bygger upp en ny show. Då måste jag stå på scen helst varje dag,
ja,
för att komma vidare i materialet. Liksom.
Mm.
Sen kan jag skriva om jag måste, men helst inte. Och jag tycker inte att det blir lika bra heller när jag gör det.
Ja. För du hade ju en ganska lång paus,
ja,
som du har brutit nu.
Ja, ja, 3 år var jag borta nästan.
Ja, vill du berätta varför?
Ja, jag var trött på det bara. Ja. Alltså jag tyckte inte det var något kul. Ja, okay. Så sista, jag bestämde mig då hösten 2016 var det. För att nu spelar jag in en special som jag hade material över till liksom. Mm. Och sen får det räcka. Så då gjorde jag det i maj 2017 och sen la jag av.
Mm.
Och sen kom suget tillbaka efter en ganska lång period av sjukskrivning och jag var utbränd och deprimerad och hade mycket ångest och så här grejer. Som väl inte var helt otippat heller. Mm. Men, så då mådde jag ganska dåligt ett bra tag. Sen först mådde jag helt okej. Jag bara trodde att jag var trött på att åka runt. Liksom.
Ja.
Och det var jag väl också. Men nu, sen när jag började igen så tycker jag liksom att det är skitkul. Så att jag, det var nog så att jag var utbränd helt enkelt. Jag hade jobbat för mycket och inte tagit hand om mig.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, och sen så fick du jobb som skådespelare och har nu debuterat på vilken teater?
Göta Lejon.
Göta Lejon. Ja.
Hur fick du det gigget? Var det någonting du sökte eller hörde de av sig?
Nej, de hörde av sig bara och frågade om jag ville göra det. Och då hade jag precis bytt manager också. Ja. Eller jag hade liksom skaffat en manager igen då efter att ha inte haft någon på 3 år för att jag inte jobbade. Ja. Och då var det de som bara mejlade så här, Göta Lejon undrar om du vill göra den här pjäsen. Ja. Så då sa jag bara ja.
Och varför vill de att du skulle spela Gud? Har du fått någon förklaring? Varför du hade skägg?
Nej, men jag vet inte varför. De tänkte väl att den ligger ju ganska mycket i linje med vad jag har snackat om när det gäller religion liksom. Den är ju skriven av en gubbe som tycker som jag ungefär.
Okej, okay,
Så att det var väl det liksom, att de hade sett den på Broadway och tänkt att det här ska han göra.
Hur var det då?
Ja, men det har varit jättekul. Det är jobbigt som fan. Alltså, det är mycket, mycket jobbigare att skådespela, om man nu ska kalla det för det, när man inte är skådis. Men att liksom försöka framföra någon annans text med någon slags känsla är ju jävligt mycket svårare än att bara gå upp och snacka om sina egna tankar och idéer.
Men spelar du en karaktär eller spelar du dig själv?
Nej, jag är... man kan väl säga att den är ganska... Det är jag... som blir övertagen av Gud. Så man är... Huvudrollen är... Den är skriven för Jim Parsons från början. Som är någon sån sitcom-gubbe.
Just det.
Och sen har den spelats av lite olika. Men då, det är alltid så att den kända personen som blir övertagen av Gud är liksom sig själv, fast i Gud-version. Allt är lite större och lite... glittrigare och...
Och nu kan vi kanske segwaya in på det vi tänkte prata om. För den spelar du ju inte nu.
Nej, precis. Nej. Nu spelar jag ingenting.
Nej. Du är kört.
Precis som alla andra. Ja.
Exakt. Hur har din senaste vecka eller dina senaste 2 veckor sett ut?
Nej, men det är ju... Ja, så det är, förutom att jag kommer gå i konkurs så småningom, så är allt kanon, tycker jag. Okay. Jag tycker det är skönt att vara hemma. Hon är fyller snart 2. Så jag har ju liksom fått... För hon är hemma från förskolan för att hon har astma. Mm. Och då hostar ju hon. Så då får hon inte gå till förskolan. Och alla vet ju om att hon är inte sjuk. Det vet ju de och jag och hon. Hon vet ju ingenting. Men då är det ändå så. Så då får jag vabba henne då. Så att jag, nu har jag varit hemma. Det är 3:e veckan nu som vi bara såsar omkring hemma och har det gött. Och det går ju inte att göra så mycket heller, så det är helt perfekt. Alltså, man är bara hemma och så går man till lekparken kanske. Ser till att inte hosta på några andra barn.
Och du får ut vabb då också från försäkringskassan?
Jo, det tar jag ut nu. Jag insåg det när jag skulle vabba min andra dotter för första gången när hon var 12 år gammal. Så tänkte jag, fan, det går ju att få pengar för det här.
Samma grej här.
Och så bara, det var fram till hon fyllde 12. Så då har jag bara varit hemma med henne massor av dagar utan att få en spänn. Helt mitt eget fel i det här fallet.
Men jag ringde försäkringskassan faktiskt innan coronakrisen och undrar om jag kan få liksom vabbdagar trots att jag är fri. Eller liksom inte ha något riktigt jobb så. Och så bara kollade jag min SGI som jag kunde få upp ganska rejält. Och så bara, ja, vi ser att du aldrig har tagit ut en vabbdag. Min son är 11 år. Och sen en dotter på 8 då. Och så här, ja, jo, nej. Och sen hade vi också, vad var det, 200 dagar kvar i föräldradagar kvar på Adele som vi inte har tagit ut. Så det är min räddning nu när vi har förlorat gig, det är att jag hämtar henne så fort skolan är slut. Så att jag är någonstans halvdags föräldraledig med henne.
Ja, det är ju smart.
För att kunna
Ja.
Men det är väl också någon så här lite det är nästan något rovfyllt i det här kaoset, för att som du säger, man kan inte göra någonting. Det finns, man kan inte ha dåligt samvete för att man inte jobbar.
Nej.
Alltså det finns inget man kan göra.
Nej.
Och även om det är ju psykiskt extremt påfrestande ekonomiskt, så kan man liksom inte göra något.
Nej.
Då infinner det sig någon slags så här, jag menar, mitt i stormens öga, att man bara är.
Ja, det är ju, man får gilla läget helt enkelt.
Ja.
Och sätta, men det jobbiga är ju att ha en teater.
Ja, men det är det. Man får sätta sig in i de åtgärder som redan har kommit och det som kommer att komma. Så tror jag att de flesta som har ett företag som ändå funkar ekonomiskt normalt kommer överleva sommaren med hjälp av de åtgärderna. Men det gäller ju också, och det är ju generellt, folk som jobbar med kultur är ju skitdåliga på ekonomi.
Mm. Ja.
Så det är ju någonting, jag har ju liksom försökt, jag är med i någon sån här Facebookgrupp för fria teatergrupper, de fattar ju ingenting. Liksom.
Nej.
Det sa, vadå? Du är ju vuxen liksom, det är väl för fan bara läsa, det står ju här liksom. Mm. Men nej, det verkar som att kultur och ekonomi, det går inte riktigt ihop alltså.
Så. Vi har tack och lov väldigt kompetent folk i vår kursverksamhet som jobbar med ekonomi och grejer, så att vi tar hjälp av sådana personer, men annars är vi ganska dåliga på sånt också.
Ja, men det är, man är ju det, för att det är inte det man vill hålla på med.
Nej.
Men jag har ju ändå tvingat mig att sätta mig in i...
Men det blir ju så, för att jag menar, vi har ju en redovisningskonsult, men vi sitter ju fortfarande och gör allt liksom legwork för att göra, och det är inget, men det är ju den här kompromissen man gör som jag tror många inte är villiga att göra. Vill du hålla på med det här som du kanske inte tjänar tillräckligt mycket pengar på, då kommer du få göra den här delen som du inte tycker är så kul.
Mm.
Men då får du göra det som du tycker är roligt. Och så är balansen typ att när slutar det här bli kul på grund av allt skit du gör.
Ja.
Men det är ju där man måste göra en avvägning såklart.
Ja.
Så att det, man har ju blivit smartare just för att vi också som impro comedy är ju liksom, det är ingen som i Sverige som vet. Det är inte en etablerad humorform som stand-up.
Nej.
Så vi måste ju kämpa normalt sett. Det här är ju liksom som det brukar vara för oss. Alltså, nej, men vi måste ju alltid kämpa för att få folk att titta och liksom...
Ja, men det är lite annat såklart.
Ja, men jag skulle nog inte säga att det är som...
Nej, det är värre. Det var någon som frågade mig så här, men det här måste vara skitjobbigt för er. Och jag var så här, ja, fast vi har haft smällar förut. Alltså så här, vi har...
Ja, men du är så jävla positiv. Herregud. Fan, nej, men... vi blev av med gig för 300 000 och inte ett enda bokat jobb och 2 lokalhyror. Jag har barn, jag har ingen kille. Och du bara... Det är som vanligt. Vi har ställt in all kursverksamhet. Va? Jobbar vi på samma jobb?
Ja, men jag bara säger så här. Det här är det värsta vi har varit med om, men vi har varit med om motgångar förut. Mm.
Ja, men självklart. Ja. Det som är jobbigt tycker jag, det är att vi äntligen kom över kanten. Att det kändes som att i år kunde vi båda konstatera att så här, nu går det bra. Ja. Nu kommer folk på våra föreställningar. Nu har vi fyllt våra kurser.
Riktigt,
och nu får vi massa
sig.
Företagsjobb. Och sen så, bam, händer det här. Men vi som jag sa innan vi slog på rec, det går väldigt mycket upp och ner, känner jag. Och ena dagen är jag lite mer som du kanske, och bara så här, åh gud vad mycket möjligheter det finns, och nu kan vi äntligen börja skriva vår sitcom eller börja spela in fler sketcher eller livestreama och så vidare. Och sen nästa dag så bara, nähä, tekniken funkar inte, vi har fortfarande för liten publik för att någon ska bry sig om att läsa våra manus och så vidare och så vidare. Ja. Så att, ja.
Ja, men det blir väl lite så. Men vi har ju liksom, som du sa, alltså en väl fungerande kulturell förening eller företag borde fungera. Vi är precis där! Så det är
fortfarande
lite spännande.
Om man bara liksom tar sig över sommaren, så förhoppningsvis så blir det väl, eventuellt blir det väl kanske lättnader redan i sommar för grejer utomhus. Och då får man väl hitta på någonting utomhus för att överleva.
Man blir kreativ.
Och sen förhoppningsvis så får man ju ett par månader i höst innan det smäller till igen då, som de säger att det ska göra i oktober. Men då har man kanske hunnit jobba 2 månader i alla fall.
Ja.
Så jag tänker, min plan är i alla fall att jag kommer permittera mig på 60% som man kan göra om man har ett aktiebolag.
Det
har vi inte sett än att man kan, för det brukar alltid
men
vara något skit.
Det,
när man jobbar med kultur så brukar det alltid vara så här, tyvärr, det gick inte. Men om det är som det står nu, så ska man ju kunna permittera sig, för att då jobbar man ju 40% och det är väl ungefär det jag gör just nu. Jobbar 40% med sånt som inte ger betalt. Och då kan man permittera sig på 60 och så får firman betala halva lönen.
Exakt.
Och så kommer jag klara sommaren på det.
Ja, men det är ju bra. Och de gick ut nu med senaste krispaketet och sa att de kommer, man kan söka hyressänkning.
Mm.
Men då är det föreningen, alltså det är hyresvärden som söker, så att vi kan inte söka, utan det är våran hyresförening. Och då det man har rätt till eller möjligen rätt till, det är då hälften av sänkningen. Så om man får 10 000 reducerad hyra i månaden så kan de få 5 000 av staten. Aha, okay. Så de måste fortfarande vara schyssta med 5 papp i så fall, ja, med halva den hyresänkningen.
Ja.
Och sen nu igår så såg jag att det gäller bara restaurangbranschen. Så
nej,
att vi är förmodligen körda där ändå.
Nej.
Men de ändrar ju texten hela tiden.
För ja, de
är
så här,
ja, vi måste specificera för att nu tror alla att de kan få hyresänkningar. Och så skriver de till någonting. Och sen så bara, ah, just det, vi måste skriva.
Det har inte jag kollat eftersom jag inte har några hyror i min verksamhet. Jag sitter ju hemma i köket. Liksom.
Ja, men det är ju rimligt att det är så. För att de har ju behövt, det här var inget paket de hade. Det här fick de ju snu ihop jävligt snabbt. Liksom.
Ja, och också oerhörda pengar som det här kommer att kosta.
Mm,
alltså, både det som företag får, men också alla som är sjukskrivna nu.
Ja.
Som bara är hemma och liksom, kommer kosta hur mycket pengar som helst.
Ja, det kommer bli en stor smäll för hela världen.
Ja.
Ja, men det är ändå, vi bor ändå i rätt land, skulle jag säga. Om man tittar på övriga länder så är det ju ännu värre. Alltså, USA känns ju... Det är
ja, USA
ju
helt fakt.
Alltså. Ja.
Det kommer ju gå åt helvete.
Eller hur?
Ja. Ja, och jag såg en dokumentär om Italien nu. De hade ju skulder redan innan det här. Och, och nu... Men, ja, men det är...
Men när det går... Det värsta är ju så här... Ja, vi klarar oss bra. Men när det går åt helvete för resten av världen, då går det åt helvete för oss också. Alltså, det hänger ju ihop så jävla mycket.
Det är ju bara att hoppas att det inte blir för långdraget. Men sen tror jag nog att det är... Liksom, det ordnar sig väl på det stora hela. Det kanske blir en rejäl svacka, men det har vi ju haft förr. Liksom.
Ja, många kommer bli deprimerade, många kommer dö.
Så är det ju. Så är det ju. Men det är ju själva liksom den kortsiktiga värsta tiden, tänker jag, att den får man ju trampa över med de här åtgärderna som staten sätter in. Liksom.
Ja.
Sen får det väl lösa sig. Det kommer ju ta ett tag, såklart.
Ja,
men finansministern
här flera år kommer det ju ta.
Ja, hon bara, men i grunden så är vi ett tryggt land med väldigt bra och stadig ekonomi och vi har inte så mycket skulder, så att det här är inte en finanskris.
Nej.
Det är en annan typ av kris, men vi kommer ta oss igenom det. Så det får man...
Ja, det enda är ju om, alltså, så länge folk inte har blivit av med jobben, vilket de flesta inte har än. Så de som har konkat, det är ju några hotell och restauranger liksom. I övrigt så är det ju mest permitteringar, så de har ändå där finns ju ändå jobben kvar än så länge.
Ja.
Och då är det ju ingen fara. Alltså, så fort folk får börja göra grejer igen, då börjar ju allt rulla.
Ja.
För det stora problemet blir ju då om det håller på lite för länge så att alla hinner börja gå i konkurs. För då,
ja, men då regnar det då människor från höghus. Då är det ju,
då blir ju folk arbetslösa och sen blir det ingen som gör någonting. Och så är spiralen igång. Liksom. Så det är väl bara att hoppas att det inte blir så långdraget, helt enkelt.
Ja.
Du håller just nu på med en Magnus Betnér presenterar andra komiker på din YouTube-kanal. Mm. Ja, berätta lite om det.
Det är inte så mycket att berätta om det egentligen. Jag drog igång det för att jag når ju ut till många fler än nästan alla andra komiker, för att jag är mycket bättre på sociala medier än de flesta andra komiker.
Ja, kanske på stand-up också.
Nej, det vet jag inte. Det behöver man inte tycka. Men det är ju ett faktum att svenska ståuppare är ganska sopiga på sociala medier. Det finns några undantag. Carl Stanley och Henke Nyblom och några till som är liksom riktigt duktiga.
Ja.
Men de flesta har ju liksom inte ens en kamera. De vet ingenting om hur man gör. Jag har tjatat fan i 10 år. Så här, men skaffa en YouTube-kanal, filma lite klipp. Kom igen nu liksom.
Ja.
Men det har de ju inte gjort. Så då tänkte jag att jag låter dem lägga upp klipp i mina kanaler då. Och så får folk swisha in till den komikern.
Mm. Har det gått bra?
Ja, det har dragit in en 20 000 ungefär. Så det är väl bra, tänker jag. Som de har fått dela på, som är med. Och sen framförallt så ger det väl förhoppningsvis lite ny publik till folk som inte har så breda kanaler som jag har.
Ja, precis.
Att de får lite nya följare på sina konton. För alla har ju någonting. Även de sämsta på sociala medier har ju i alla fall ett Instagramkonto liksom. Då kan de få lite nya följare där. Och sen när det här börjar rulla i höst så har de förhoppningsvis lite nya fans. Och så kan branschen...
Så kan man ta igen det då liksom.
För det är ju viktigt. Det är ju så lätt att missa det där när man är i toppen av pyramiden, att botten är jävligt viktig. Alltså det, om man inte har basen i pyramiden, då finns det ju ingen topp heller. Alltså jag skulle aldrig kunna hålla på om det inte fanns rookieklubbar som drivs av liksom eldsjälar och massa rookies som kommer, att det fylls på hela tiden och stand-upen håller sig relevant och att det finns alla de här trappstegen som folk kan kliva på liksom. Det är väl klart jag skulle vara klara med liksom på något vis, men själva branschen är ju viktig alltså. Och det tycker jag är ganska många som missar, framförallt kanske av mina, de som är i toppskiktet när det gäller att dra mycket folk och sådär, så är det ganska många som gärna går ner på Norra Brunn och testar nytt när de behöver, men de kanske inte är de första som ställer upp när Peppe ringer och inte har någon headliner liksom. Så jag har alltid försökt att vara noga med det. Sen är det ju svårt, ibland hinner man ju inte. Ibland är jag på egen turné, så är det svårt att hinna göra så mycket klubbar och sånt. Men alltid försökt att ge tillbaks, för att jag fått så mycket av klubbarna också på vägen upp, om man säger så.
Ja, fint tänkt.
Ja, men jag tror att det, man måste tänka så.
Ja.
För att, i alla fall om man jobbar som jag skulle aldrig kunna få ihop en show om det inte vore för att vi har en sån bra klubbscen i Sverige. För att jag behöver kunna ringa till någon liksom bokare någonstans ute i landet och säga, kan du sätta ihop 4 klubbgig? Och det kan de ju inte göra om inte andra gör de giggen också. För då behöver ju liksom en rullande verksamhet som jag kan ta del av när jag behöver det liksom.
Hur gör du nu då när du inte kan repa någonting och köra och testa?
Ja, nu ligger allt på is bara. Så får vi se. Jag spelade in en special som jag spelade in utan publik hemma igår, som jag tror blev bra.
Hur kändes det?
Ja, men det är ju skitjobbigt. Men jag har gjort det förut. Jag har en special ute faktiskt från 2006 eller 2007 som jag filmade in utan publik, och det gick ju bra. Men det mesta av det här, det var lite coronasnack och resten var stand-up som jag har kört senaste halvåret. Och det är ju just när man har kört det som stand-up och sen gör det utan publik, det blir ju helt annorlunda. Så att det var väldigt annorlunda känsla så. Men jag tror att det blir bra. Så ska vi se om det går att klippa ihop den bara. Så släpper vi den förhoppningsvis på onsdag.
Det är så weird eftersom man ens språk så att säga, och ens kroppsspråk också på ett sätt är baserat på reaktioner från publik oftast när man är en artist på scen. Vi prövade att streama lite så här med halvbra kvalitet teknik på teatern nu, och då hade vi för sig typ 10 pers liksom som var i publiken. Men då är det nästan inte deras fel, men det är nästan värre, för att det blir som ketchupflaskan liksom, att någon, eller Nyhetsmorgon när någon har sjungit och så hör man så här. Alltså att det blir, och då blir man jättepåverkad av det, och så vet man att folk tittar, det är jättekonstig känsla.
Ja, men du tänker på första, vi har gjort två visst, försök. Första var ju jättesvårt, för dessutom hela publiken var ny publik.
Ja, de har aldrig sett impro.
Aldrig sett impro, så att de bara så här, gud, vad är det här, och det är så lite folk här och de vågar inte skratta. Men jag tyckte andra gången så gick det väldigt mycket bättre. Men då å andra sidan,
men hur
så var
de hit då, om de inte brukar gå?
Ann Westin var gäst.
Ja, de var fans till Ann Westin. Och sen var det typ 2 gamla elever.
Men det tror jag också bara är en vanesak, eller mycket i alla fall en vanesak, liksom att kunna leverera och skita i att det sitter 10 pers där som inte nödvändigtvis är med på noterna.
Men det är även om de är det, så är de bara...
I impro så är det så mycket så här, att när folk skrattar så bara, ja, men vad skönt, då vet jag att jag är rätt ute, då kan jag utforska det här skämtet lite mer. Men om man inte får något gensvar så bara känns det som att man...
Och det kanske man kan, men det är ju svårt. Det är en otrolig träning att kunna göra det. Att så här, lita på sin egen intuition, för att det är ju en spegling av publikens reaktioner hela tiden. Med impro, det är ju med allting i och för sig, men extra mycket med oss, för att de upptäcker vad som är kul samtidigt som vi. Om inte de är där och liksom detekterar det åt oss.
Det känner jag verkligen igen från min stand-up också. För jag jobbar ju väldigt mycket så. Att jag improviserar, och när jag märker att de tycker att det är kul, då drar jag igång ordentligt. Och så blir det ännu roligare. Men när man inte får den feedbacken så är det ju svårare. Såklart, liksom.
Men hur ska du göra nu då? När du sa att du klarar dig ett tag nu. Och nu är du hemma med henne. Men om det fortsätter, vad har du för planer?
Nej, men jag får väl helt enkelt streama och skriva ihop shower man kan spela in utan publik, eller göra något annat. Jag vet inte, jag är inte så orolig för egen del, det löser sig alltid, det har jag alltid gjort. Får väl anpassa mig helt enkelt efter rådande läge. Men till att börja med, så det var ju tur för mig att efter jag slutade vara pensionär, då var jag liksom på minus, ganska mycket på minus, för att jag hade levt på lånade pengar. Men sen har jag liksom lyckats jobba mig upp ur det där ekonomiska hålet, så att jag hade en liten buffert nu när det här kom. Hade det inte varit för det, då vet fan, då hade jag inte suttit här och varit avslappnad. Men så att det är väl det som gör också att jag känner mig ganska lugn, att jag har en liten buffert, så att även utan hjälp ifrån staten så kommer jag ändå överleva sommaren liksom. Det blir inte den roligaste sommaren man någonsin haft, men jag kommer inte dö.
Nej.
Och då känns det som att då är det väl lugnt. Så får vi väl bara hoppas att man får jobba några veckor i alla fall i september och oktober. Och för mig har jag ju den förmånen också att kunna tjäna ganska mycket pengar på varje gig om jag vill. Så om jag åker på stora grejer så då drar jag in ganska mycket pengar.
Mm.
Som jag sen brukar lägga på och åka runt på grejer som jag inte får betalt för eller får sämre betalt för. Så här. Men då kan jag ju bara, då får jag ju skippa det liksom ett halvår och bara försöka göra de grejerna som genererar lite intäkt, så överlever jag ju. Så jag har ju en lyxig sits jämfört med de flesta andra i min bransch som inte kan välja att braka liksom, utan får göra de klubbspottar som dyker upp och sådär. Det kommer ju också bli trångt som fan på klubbarna.
Mm.
En del klubbar kommer ju försvinna säkert för att deras krogar har klappat igen, och sen kommer det bli så att de klubbar som börja rulla igen, de behöver ju få tillbaka sin publik, så då kommer de ju i första hand att boka de största namnen såklart.
Mm.
Ja.
Så det kommer bli tufft tror jag för de som är liksom i det här mellansegmentet som lever på stand-up men som kanske inte har
ett stort namn
och inte har någon, de har ingen buffert och de har inte någon möjlighet kanske att välja så mycket. Där blir det nog tufft tyvärr. Men det är ju bara att försöka hjälpa dem också så gott det går då, med olika projekt. Jag får se, jag kanske öppnar en klubb eller jag kanske åker på någon turné med massa komiker, tar med något gäng. Det får ju fixa sig.
Ja, vi har ju lite idéer, men vi kan ta det när vi har spelat in klart. Men om vi ska prata lite corona i allmänhet, för jag är ju kompis med dig på Facebook och du är ganska aktiv där och mycket åsikter. Jag börjar konkret. Vad är det dummaste med den här krisen skulle du säga?
Ja, det är ju väl alla folk som är så jävla rädda. Alltså det, för det är ju en grej som är verkligen ett problem tycker jag. Att folk är så rädda för allting hela tiden. Och visst, det är så här, det kommer dö en massa människor. Men de flesta som oroar sig, de kommer ju inte att dö.
Mm.
Jag känner så här, varför går omkring, du går omkring och tror att dina barn kommer dö? Det var ju det som folk, därför folk ville att skolorna skulle stänga.
Exakt.
Det var ju inte för att minska smittspridningen, det var för att de trodde att deras barn skulle dö.
Mm.
Och jag fattar ju den paniken, jag har ju också barn.
Mm.
Men du måste ju kunna liksom läsa fakta och så här, okej, barn dör inte av det här.
Mm.
Det är extremt ovanligt, om det ens har hänt. Jag vet, då när jag började läsa om det här, då fanns det inte ett enda fall på någon under 9 år som hade dött överhuvudtaget.
Nej, det finns
i hela världen. Så varför vill du stänga förskolor och skolor för att skydda barnen? Det är ju tanterna och farbröderna som ska skyddas, för det är ju de som dör liksom.
Men det är väl här man ser effekterna av den här misinformationen som social media tyvärr kommer med. Att så här, så fort någon bara ser ett YouTube-klipp på typ en läkare som säger att det är farligt, då tar man det som fakta.
Ja.
Utan att kolla upp vad har den läkaren för befogenhet, och kanske hudläkare, eller du vet, så man vet ingenting.
Det finns också en tjurighet hos svenskarna tycker jag, som är att har man väl bestämt sig för en åsikt så står man fast vid den åsikten.
Man gillar inte att få fel.
Tycker jag att Anders Tegnell är en dålig smittskyddsforskare, då är han det, och det spelar ingen roll att siffrorna nu visar att han kanske har haft mer rätt än någon annan. Mm. Men har man bestämt sig för det, då är det fel.
Ja.
På min dotters skola så är det jättemånga som är hemma. Så var vi ute och gick här i kransen och så träffade hon på en klasskompis. Och mamma bara, eller hon bara, mamma, han är från Frankrike så han går inte i skolan. Jag bara, varför inte då? För att de gör inte det i Frankrike.
Nu börjar det bli sanning.
Nej, men det hörde jag någon igår också. Det var någon kompis till min sambo som var från Finland och också sa samma sak. Liksom. Nej, men vi är ju hemma för att så här är det i Finland. men det är också en sån grej som stör mig, att folk inte fattar att det är skillnad på olika länder.
Ja.
Och liksom vad åtgärderna går ut på. Att det är så här, okej, du ska inte åka skidor för att du ska inte sprida smittan till ett ställe där det inte finns sjukvård när folk blir sjuka sen. Mm. Det är därför du inte ska åka till Jämtland och hosta på folk. Det är liksom, det finns ingen annan anledning till det. Och alla de här grejerna liksom, det kommer bli som i Italien. Nej. Varför skulle det bli det? Vi lever inte som i Italien. Överhuvudtaget. En massa med läkare har dött i Italien. Ja, det är ju inte jättekonstigt eftersom de har en enorm kris och säkerligen har kallat in en massa 70-plus läkare som dessutom röker säkert hälften av dem.
Ja.
Det är väl klart det kommer dö en massa läkare där. Ja. Men det betyder ju inte att det kommer hända i Sverige.
Nej, och patient nummer 1 i Italien, har ni hört om honom? Precis. Den första patienten som blev positivt testad för corona, han hade redan varit på sjukhuset och för att han trodde att han hade någon slags influensa. Han hade träffat massa läkare, han hade träffat massa patienter på sjukhuset. Han blev hemskickad. Sen jobbade han i typ 2,5 veckor och åkte runt i norra Italien och träffade jättemycket folk. Man har fortfarande inte testat honom. Efter 2,5 veckor så får han värre symptom och åker in för att han tror att han har lunginflammation. Då testar man honom. Då visar det sig då att alla de läkarna han hade träffat och massa patienter hade blivit smittade. Mm. Dessutom eftersom att han hade rest så mycket så misstänker de att han har förmodligen smittat folk upp till 800 personer. Och då har ju de smittat folk i sin tid. Ja. Så bara det, att det spred sig så snabbt under så kort tid. Så i 3 veckor så löpte det där viruset fritt i norra Italien.
Ja.
Ja. Så var det ju inte här.
Nej, och det är ju, där har de ju, som sa, de lever ju annorlunda. Vi träffar ju knappt varandra ändå.
Alltså att
vi är ju, jag träffar aldrig mina, nu är alla farföräldrar och sånt, morföräldrar är döda, men du vet, jag träffar inte mina föräldrar särskilt ofta heller.
Nej.
Och i Italien så lever alla i samma liksom hus.
Exakt, och som jag skrev på din status, att man går till bageriet och köper sitt bröd och betalar med kontanter. Sen går man till frukthandeln och köper sin frukt, betalar med kontanter. Sen går man till slakteriet och köper köttet, och sen så går man till blomsteraffären och så vidare.
Och så springer man och pussar alla de känner. Det är inte så konstigt.
Ja.
Nej, men sen, alltså det är väl klart att det kommer bli tufft för Sverige också om massa folk kommer att dö. Det är inget snack om den saken. Men man får ju ändå hålla isär liksom olika saker. Det är ju som att folk har bara tappat den förmågan helt.
Mm.
Ja. Som ni, några par dagar sedan så hade han, Tegnell hade sagt att läget är stabilt. Då var ju folk så jävla upprörda.
Ja.
Hur kan han säga att, men vet du inte vad det betyder? Alltså, det betyder inte så här att allt är kanon.
Nej.
Det är inte det det betyder. Det betyder bara att det är som det ska vara efter rådande läge. Liksom.
Ja.
Det är stabilt som det ser ut.
Ja.
Det betyder inte att han tycker att det är kanon.
Nej.
Men det var det folk spred. Vilken jävla idiot. Han tycker att det är stabilt. Hur kan han tycka det när folk dör? Men, liksom.
Ja, men i USA så får man inte gå ut. Men uppenbarligen så funkar inte det för dem. För att det sprider sig snabbare än en löpel där just
nu. Det kommer bli total katastrof. Alltså. Mm. Men det är också ganska mycket Trumps fel. Att han började ju med att gå ut och säga att det var fake och att det var demokraterna som försökte sänka honom och allt det där. Liksom. Vet man ju att alla hans fans, de är ju rätt många liksom, och de funkar ju precis som allt höger i Europa. De gör ju bara för att det är så. Liksom.
Och allt hat han frambringar, för han är ju typ så här the very dangerous China virus. Typ så här, och folk säger, varför säger China virus? Folk är så här, bara, because it's from China. Man bara, men du har ingen koll på vad du skapar för
liksom. Hans retorik har förändrats. Nu står han och läser innantill och man ser liksom de som står bakom bara stirrar på honom.
I morse var han jävlar, jag såg det, han typ så här, okej, det är lite illa typ. Nu freestylar han inte så mycket.
Nej, men han vet väl att det här är det som kan sänka honom. Alltså, för det här kommer ju inte deras ekonomi att fixa.
Nej. Liksom. Och då är det ju kört. Dålig ekonomi sitter man inte kvar som president.
Nej.
Sen är det ju, det är ju så jävla många grejer som gör att det kommer gå till helvete där, men framförallt är att det inte finns någon sjukvård för de flesta, eller för många, väldigt, väldigt många. Men som europeer är så lätt att tänka sig att, ja, men om man blir riktigt sjuk, det är klart att man får hjälp.
Nej.
Alltså det är bara så här, tyvärr, du har ingen sjukvårds...
Exakt.
Det är bara att sätta dig utanför och dö.
Du kan komma in med svår lunginflammation och tydliga coronasymptom, men du måste betala för ditt test.
Ja. Så att det kommer ju gå till helvete med det också. Tills de kommer på att de måste lösa det på något vis.
Mm.
Om de inte redan har gjort det. Men, så det är väl kanske det som
kommer hända.
Obamacare kommer tillbaks.
Ja, precis.
Trumpcare.
Trump care. It was my idea.
Ja, okay. men vi får väl se ifall det kommer någonting positivt ur det här också.
Jo, men det tror jag det gör. Det är inte som att projektet kommer gå plus. Det kan man ju inte säga. Men det kommer ändå komma positiva grejer ur det för alla möjliga. Ja, men dels sådana saker som att folk kanske uppskattar en stat som har möjlighet att ta hand om folk som inte har egna pengar på ett annat sätt. Så att man ser ju till och med mina allra nyliberalaste kompisar börjar ju så där, ja, men skatt, det kanske inte är så dumt. Att man kanske börjar snacka om sådana grejer. Sen tror jag för kulturen kommer det hända jättemycket, tror jag. Just för att folk måste vara så mycket mer kreativa
i
att hitta lösningar. Man hör ju varenda dag på P1 Kultur att det är någon teater som hittar någon lösning på att göra någon pjäs med hjälp av iPads och streamingtjänster och hit och dit. Liksom. Och det där kommer ju bli ett bra komplement till kulturen.
Jag tänker generellt näringslivsmässigt också, att börjar restauranger förstå att så här, vänta, vi kan ju tjäna pengar på takeaway i en större utsträckning, att så här, man börjar hitta andra sätt att göra det på.
Ja.
Människor gillar inte förändring och det är naturligt, men det kommer alltid någonting positivt ur en förändring. Oh. Det är bara att man gillar inte processen.
Nej.
Men sen så kommer man i något slags normalstånd igen liksom.
Ja, det är ju som sagt bara hoppas att det inte tar så lång tid.
Eller hur? För då blir det svårt. Ja. Kan alla dö.
Ja, det var jättekul att du kom hit.
Ja, det var roligt. Så jättemycket.
Tack ska ni ha.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.